Hej och välkommen till en podd om hälsa.
För livet med Totte.
Och dig Mia.
Ja, hur är det med Totte?
Hur är det med? Jo, jag har precis blivit bra i mitt knä. Det svullnade upp rejält häromdagen så jag fick gå på kryckor och kunde knappt sätta ner foten.
Ja, just det.
Mm, och så synd om mig, vet du.
Ja, fy ändå. Ja.
Det är fruktansvärt i min ålder. Men så fick jag en sån här idé. Jag har inte kört, jag har ju kört marklyft i några månader nu, lite tunga marklyft. Jag har inte kört marklyft många år innan. Jag tror jag har berättat det innan tidigare försnack. Men så kom jag på att varför får jag det här knät? Jag har haft den här svullnaden i mitt högerknä förr och så. Och då tänkte jag, men vad fan. Jag kör ju alltid tunga marklyft på söndagen. Mm. Då äter jag alltid tre hamburgare som plåster på såren där. För det är jag ju värd, eller
ja,
hur?
Ja,
sen
absolut.
På måndag så brukar jag alltid springa mellan 5 kilometer och 10 kilometer. Så. Och då tänkte jag, men det kan nog vara en överansträngning som beror på dels tunga marklyft som jag har börjat med nu då, och löpningen. Men det brukar vara 2-3 dagar, så var det förr väldigt ofta. Jag fick det här någon gång ibland då. Men jag har aldrig rätt den slutsatsen att det har berott på marklyften. Men jag blev bra. Efter 2-3 dagar så var jag ute och studsade och allting borta. Men det var ju vansinnigt ont där. Så att, ja, frågan är det värt det? Brukar jag ställa mig.
Är det värt? Har det varit att kolla upp det något?
Alltså, nej, du vet inte. Nej, det är bara vanligt svunda. Det är ingen fara liksom. Nej. Det är bara någon överansträngning som kommer så går det över lika fort så jag skiter i det. Så det ska bli intressant. Nu har jag gjort en koppling för en gångs skull. Men skitsamma. Det är bra nu i alla fall. Och så har jag ätit vissa kantareller med. För jag fick en hel leverans där som vanligt av dig i fredags var det nu. Då fick jag ju 2 kilo kantareller av dig. Så att det har jag käkat. Det hade jag faktiskt på hamburgaren. Hamburgarna, jag gjorde kantarellburgare med stekt bacon också på.
Ja, det såg väldigt gott ut.
Ja, så ja. Du är ju min knark, eller jag menar kantarellkurir.
Ja, precis.
Hur är det med dig då?
Ja, men du, det är väl hopp om livet, höll jag på att säga. Nej, men det, jag har varit i Halmstad hos barnbarnen och de var ju lite förkylda. Så jag kände igår redan när jag kom hem att det var lite ont i huvudet och lite så här allmänt trött. Och, nej, men idag så är jag helt matt. Jag vet inte om det är någonting på gång. Vi får se. Men... jag får ligga hemma, ja precis. Jag ska vara hemma imorgon och kurera mig lite, tänkte jag få se.
Fy, då får vi försöka ta lite kortare här då. Men vi har ju inte en gäst den här gången.
Nej, vi har 2 gäster idag.
2 gäster, vi har ju egentligen en huvudgäst och sen har vi ju hans hustru då, Jane. Det är ju Daniel King som är vår gäst idag, så hans hustru Jane då. Som berättar. Sin, kan vi säga då, hälsoresa då. Mycket intressant avsnitt som har en koppling till ett annat avsnitt som vi nu här släppt precis med Erik Herraspartam Dunåker som handlar om fetmamedicin. Och Erik pratar ju i det avsnittet om forskningen och hur det funkar och sådär lite grann kring det. Och Daniel pratar ju om att hur hans hälsoresa, det är ju inte bara viktnedgång där utan det är även potensen och test och hetsätning. Så att det finns många grejer med honom. Väldigt intressant och väldigt, väldigt härligt par och gäst.
Ja, väldigt. Det var riktigt bra.
Ja, så vi kopplar väl över till våra gäster.
Vi lyssnar. Ja.
Hej och välkommen till podden Daniel och Jane. Vi har ju 2 stycken här idag.
Tack så mycket.
Tack.
Vad kul att ni ville vara med. Och jag tänker ju så här, ni får ju berätta lite vilka ni är till att börja med så vi får någonting att förhålla oss till då. Daniel, vad är du för tjomme?
Jag är väl i grunden en mångsysslare. Jag har nu tjänat pengar på 57 olika yrken i mitt liv. Allt från kampbåtsuthyrare på Gotland när jag var ett litet barn till det som jag gör idag, som är det absolut viktigaste jag gjort i hela mitt liv. Jag jobbar med, eller framförallt mot, övervikt med medicinskt läkarledd behandling av övervikt.
Och det är det vi kommer att ha lite fokus på bland annat senare idag. Vi har ju flera teman som vi kommer att röra oss runt kring dig och din resa, hälsoresa, eller man skulle väl kunna kalla den där kanske.
Frågan till min fru är alltid rolig, för du brukar ta en stund. Men du har blivit bättre på att svara på vad du jobbar med.
Jag tänkte säga min favoritfråga, att få vem är jag? Men vi är ju då gifta, jag och Daniel.
Ja.
Många år tillbaka. Och jag jobbar med personer med psykisk ohälsa. Söker för dem att komma tillbaka till arbetslivet igen på ett eller annat sätt. Så det jag brinner för.
Ja, och jag tänker att ni är med båda två, det är lite häftigt, det är första gången också, så ni är först ut av våra två. Och det tänker jag, det är ju jätte, för det påverkar ju, i en relation så påverkar ju det här med det vi kommer prata om, er båda så att säga, att hälsoresan och den ohälsa man kanske hade innan också då. Så att det ska bli jätteintressant att gräva lite i dig där Daniel, och sen får du Lena, eller Jane, få med och putta till där lite, eller putta in lite information hur det var för dig och vad du såg och kanske varningssignaler och allt sånt där. Jag tänker att vi bara pratar på så blir det väl. Har du någonting där att säga Mia?
Nej, det blir väldigt spännande. Som sagt, det är första gången vi har med två stycken så här, men jag tror det blir jättebra det här.
Vi ska göra vårt bästa. Lena är min mamma för övrigt.
Ja, jag vet. Jag sa ju det. Jag sa ju det redan innan, att jag vet inte varför jag blandade ihop det om du sa. Jag är ju fel också då.
Jag har aldrig varit gift med min mor, det är bra.
Det är väldigt bra tror jag. Men Daniel i alla fall. Jag tänker så här att vi pratade lite innan att vi skulle börja ungefär 10 år tillbaka i tiden någonstans med din historia.
Ja, det är väl där det liksom tar sin början på någon vänster. Jag har alltid varit stor. När jag var barn så var jag skulle nog beskriva mig själv som nubbig. Och det har vi förstått så här i efterhand att det trivdes jag inte med. Men sen, det var väl när jag var 10 till kanske 15-16, så var jag väl, jag och min bästa kompis var liksom bäst på kulstötning, inte på 100 meter. Och det var väl, jag tänkte en del på det då, men nu när jag tänker tillbaka på det så fattar jag att det var påverkat mig. Sådär. Sen när jag blev 17 så växte jag, då försvann liksom det ganska mycket. Så det var en normalvikt i ganska många år. Och sen ändrade det sig, jag blev 29, vi fick vårt första barn och då var jag var tjock och trött. Och som tur var så kom jag i kontakt med en helt fantastisk sjukgymnast som fick in mig på styrkelyft. Jag har aldrig tränat förr. Så att han fick i slutändan upp mig till 220,5 kilo i kronlyft, vilket var rätt coolt. Så att det var ju, jag vägde 125 kilo, men jag var ju också stark som en björn. Jag hade ju fortfarande ett BMI på över 35, alltså fetma klass 2. Men lite mer förklarligt liksom. Men sen fick någon för sig att min pappa hade dött av en ärftlig hjärtsjukdom som då uteslöt all form av tyngre träning. Eftersom jag är man och per definition mindre begåvad då, så kollade jag inte upp det naturligtvis, utan jag slutade ju träna helt. Och det var i början på en rätt så, träningen var en stor glädje i mitt liv.
Jag tänker att ta detta då ungefär för 10 år sedan.
Det är 10 år sedan
Ja,
nu.
då är vi där
Då
igen.
är vi
Ja, okej.
i starten.
Yes.
Och det var ju, jag har ju ett gym själv här, och vi har ett gym, Kings gym i Södra Åby. Vi hade ju ett hundratal medlemmar som tränade då. Och det var ju, ja, det var jobbigt. Och dessutom så började min potens stöka. Vilket inte heller var speciellt roligt. Första gången var väl ingen gång. Andra gången så är det ju liksom definitivt inte roligt. Tredje gången så trodde ju Jane att det var hennes fel. Och det var det inte, utan det var ju, dels så hade jag ju fel på mina hormoner och sen så hade jag ett skyhögt blodtryck. Men istället för att gå till läkaren så pratade jag med mina två bästa kompisar. Den ena tyckte att det var lite väl personligt att prata om. Och den andra gav mig en Viagra. Och det löste ju problemet.
Pratade ni någonting med varandra då? Alltså runt det här problemet och så, eller hade ni
Jag
en
och
annan?
Jane.
Ja, precis.
Nej, du försökte väl delvis skämta bort det lite grann, men jag sa ju rätt så tydligt att det var jobbigt.
Jag satte på I'm not the man I used to be med John Cannibals, och då tyckte jag att jag var en smula cynisk. Men det var ju så jag kände, absolut. Sex är en av de största drivkrafterna i livet. Så att det var jobbigt.
Ja, men då löste du det i alla fall tillfälligt där med Viagra, så att säga. Sen har ju testonivåerna har ju andra effekter. Om man har lägre testo i kroppen så har du ju andra effekter också.
Absolut.
Fick du även de känningarna? För Viagra hjälpte ju dig att ha sex, men hur övrigt?
Alltså jag bara flika in att köpa Viagra på eget bevåg är sjukt dumt. Gör aldrig det av flera skäl. Dels så är 30% ungefär av all insmugglad medicin innehåller inte det som det säljs som. Och i bästa fall så är det kanske amfetamin, och i sämsta fall så är det råttgift. Eller så är det bara ingenting. Men det vill jag bara flika in att det är sjukt dumt. Men alltså livet... Det var rätt mörkt. Den enda ljuspunkten då var väl att vi fick vår dotter Klara, vårt fjärde barn. Det var fantastiskt. Men överlag så sjönk liksom min livskvalitet ganska mycket, men ganska sakta. Alltså det var inte över en dag som allting hände. Sen hade jag gått till läkaren då, så hade jag ju förmodligen fått koll på mitt blodtryck och fått kanske koll på mitt testosteron. Det, i och för sig, det är inte självklart att läkare tittar på testosteron. Det är nästan tvärtom ganska ovanligt.
Det, i Sverige är det ju, det beror ju på om man har tur så har man ju läkare som är insatt i det. Men generellt sett så är ju läkarna, de är väldigt rädda för att skriva ut det. Och det handlar ju om nivåer och allt sånt där också. Jag misstänker att du fick kämpa en del med den lite med.
Ja.
Hur såg det ut? Men jag tänkte just det med, man brukar säga testot, det visst är ju det sexuella, men det är ju så mycket mer med fokus, trötthet, och man får ju depressioner när det sjunker under normalnivåer. Och det brukar väl ligga någonstans mellan 6 och 26 normalintervaller när man räknar lite olika beroende på landsting, har jag märkt.
Så, ja, det är också intressant att det finns olika riktlinjer.
Ja.
Mina riktlinjer var 5,7 till 24. Om vi ska gå ändå som i förväg lite, så hade jag 5,7. Jag lät testa min son när han var 18, som då mådde utmärkt och ja, men satte muskler normalt liksom, som en 18. När han hade 23. Så att jag blev ju avfärdad av tre läkare och en sköterska som dum och tjock. Och tjock var jag absolut. Bukfetma är ju ett av symptomen på just testosteronbrist. Så att jag blev väldigt förvånad. Men vi får backa bandet lite grann. För vi får ta med att i den här misären då med sviktande potens och allmänt icke-välmående. Så kände jag i februari 2018 att jag hade fått någon influensa som inte riktigt gav med sig. Jag var iväg i Barcelona och arbetade. Och då kunde jag inte gå upp för en trappa utan att stanna ordentligt och vila. Så när jag kom hem så sa jag en att nu måste du göra någonting. Så motvilligt bokade jag en tid på vårdcentralen dagen efter, en fredag. För jag hade tänkt att jag skulle åka till Rumänien och göra danska farmen i 3 veckor. Så jag sa att jag kan göra det när jag är där då liksom, så slipper ni. Det är bättre hemma i helgen liksom. Så jag vaknade fredag morgon och kände att jag mådde riktigt bra. Så sa jag till henne att jag behöver nu inte åka in. Men det höll inte riktigt med.
Nej.
Så väl inne på vårdcentralen när de tog mitt blodtryck. Jag hade 235 genom 165, så stannade ju all verksamhet där.
Ja.
De började fråga mig vilka droger jag hade tagit och så vidare. Så jag har inte drack öl igår, det är inget annat. Så jag blev ju akut inlagd och gjorde en...
Men du kände dig ändå inte så dålig form då, eller? Fast du hade de värdena, eller hur var det?
Jag tror inte du ville erkänna för dig själv.
Jag tänkte att det skulle gå över av sig själv.
Ja, ja.
Alltså...
Jag sätter dig ner och andas lite så går det över.
Ja.
Du är så smart.
Nej, jag är inte så smart där. Jag har blivit lite bättre, inte mycket men lite. Nej, jag lyssnar inte på min kropp överhuvudtaget.
Men jag tror det handlar också om att du var då livrädd för liksom överhuvudtaget sjukvård?
Jag hatar sjukvård. Jag har aldrig, alltså jag kan gå med mina barn till läkaren om inte en kan och det absolut krävs, men jag tycker fortfarande att det är fruktansvärt obehagligt.
Men det var Jane här då som fick iväg det till vårdcentralen och läkaren och så. Kollar de då värdena på testet också eller var det bara... Nej.
Det gjorde de inte.
För då var det ett akut läge här, för du låg ju med det blodtrycket, så är det ju akuta insatser, tänker jag. Vad gjorde du?
Jag hade en helt trasig hjärtklaff och en halv trasig hjärtklaff, och sen så gjorde man en dubbel bypass samtidigt, så att det var ju en 7,5 timme lång öppen hjärtoperation i var det februari?
Ja.
Februari 2019. Ingenting jag kan rekommendera någon mer än att jag lever, och det är jag tacksam för.
Jag tänkte där, du pratade om det här för 10 år sedan då, så slutade du med styrketräning på grund av att din pappa, och du hade det här genetiskt.
Just det. Nej, ja. Grejen var att han hade ju inte dött av det, han hade dött av en helt annan sak.
Ja.
Och jag hade ett utmärkt hjärta som råkade gå sönder, så att det var helt orelaterat.
Så det var egentligen ingen fara för dig att kunna ha fortsatt att träna, eller?
Nej, absolut
nej,
inte.
Nej. Men det var när du slutade träna där, så det började lite downhill med hälsan, både fysiskt och psykiskt. Där har jag uppfattat rätt, eller?
Ja, helt klart.
Och så kom potensproblemen lite senare också.
Smygande. Jag vet inte hur lång tid det tog innan jag insåg att det faktiskt var ett... Nej,
jag vet faktiskt inte.
Nej, det var väl kanske under en månads tid som det blev liksom en faktor.
Mm.
Och då drar man sig, det funkar inte en gång. Så är man inte supersugen på att testa en gång till om det inte funkar då. För då blir det liksom...
En misslyckandet.
Ja, och det...
Stressen och pressen.
Ja, och press. Och det påverkar ju också potensen. Så att jag menar, det blir en ond cirkel att...
Så.
Förväntar du att det inte ska funka, att du inte ska få stånd? Ja, då tänker man ju på att man inte ska få stånd, och när man är väldigt stressad av det, då får man inte stånd, och så...
Precis. Man är lite svårt att veta vad som är hönan och ägget ibland. Är det liksom att man inte kan prestera, eller handlar det om det fysiska, alltså hormoner, eller handlar det om det psykiska, att man känner en press då? Men jag tänker där, att när fick du testosteron första gången utskrivet?
Det var redan efter påsk för ett år sedan.
Alltså det är så pass sent, ja. Då hoppar vi till. Jag tänkte var mycket längre tillbaka.
Ja, nej, det är inte.
Intressant.
Efter min hjärtoperation så var jag och skulle faktiskt få opererat ett navelbrock. Och då var jag tvungen att få ett intyg från en svensk läkare, för jag jobbade i Danmark. Så då träffade jag en svensk läkare som var bodybuilder. Då tänkte jag att om jag inte frågar nu så kommer jag aldrig fråga. Så jag frågade, om det nu är så att min potens inte funkar och att jag har köpt Viagra svart, finns det något sätt liksom att göra det rimligt? Och så kollade han, med din historik så är det liksom inga konstigheter med hjärtoperationen att du får Viagra utskrivet. Det ska man också komma ihåg, att de flesta tänker att potensmedicin, när jag tog min första Viagra så tänkte jag att det här kommer göra att jag dör tidigare, men om jag inte får ha sex och kan ha sex så har jag inte så mycket att leva för. Så att jag tänkte att det var värt det. Men både Viagra och Cialis till exempel, alltså Tadalafil och Sildenafil, roliga ord, säger de snabbt, Tadalafil, är bland det bästa för män, och kvinnor tar ju inte det, men det återbildar alla fina blodkärl i kroppen till exempel. Så bortsett från att du får en potens som en 18-åring så får du också en mycket bättre hjärt-kärlhälsa. Och det kan man bara tänka på, att det är dubbel glädje i tabletten.
Precis, och det är ju också en sån här vanlig missuppfattning eller lite myt att det kan ju vara det med akut hjärtsvikt, att man då tar Viagra så ökar man på och risken för det då. Men det beror ju också, hjärt- och kärlsjukdomar kan ju se väldigt olika ut var problemet ligger också, och vad som är, så att det är ett spann eller ett spektra även där, så att säga. Men som sagt, de skulle ju aldrig skriva ut medicinerna om inte de var läkare visste att det var ofarligt.
Nej. Men återigen, man ska ju alltid gå via en läkare. Sen kan jag ju tycka idag då med min vetskap att den läkaren kanske skulle sett förbi min hjärtoperation och också frågat om jag hade haft problem sedan längre tid, för att då hade vi kanske kommit till testosteronet redan då. Det hade sparat rätt mycket lidande, kan jag säga. Menar, min hjärtoperation gjorde ju att gen drevs till en utmattningsdepression, och det var ju inte, vi kunde inte bättre. Och då ändå, gen arbetar med psykisk ohälsa, jag är inte helt oäven på det. Min mamma Lena har studerat psykoanalys i hela livet, så att, men vi var mitt uppe i det. Hade de skickat hem Sveriges sämsta psykolog till oss, så hade det tagit 10 minuter för en person och säga att här är tre personer som, där det kommer gå till helvete. Min operation kostar 350 000. På 1 000 spänn till så hade vi sparat samhället 3,5 års sjukskrivning av dig.
Hej.
Ja. Så att när jag då förra året i januari sov från 21 till 11 i ett svep, gick upp åt frukost, gick och la mig i soffan och tänkte att när första barnet kommer hem så ska jag gaska upp mig. Jag ska vara den jag vill vara. Jag ska vara glad. Så gick inte det. Så när första barnet kom hem så drog jag mig undan och satt mig på kontoret och var sur, trött, arg, extremt lättretlig.
Ja, du var ingen trevlig människa att vara runt, liksom. Det var, man fick nästan trippa runt dig.
Jag var alldeles underbar på mitt sätt.
För att jag andas.
Jag tänkte, ja, när är vi i tiden? Är det 2018 kanske, eller?
Nej, nu är vi 2022.
Februari. 2022, okej. Okay. Det var, ja. Så vi har lite tidslinjer. Vi hoppar ju lite fram och tillbaka. Då var ju du liksom downhill riktigt där då med humöret. Och...
Ja, det var natt. Allting var nattsvart.
Allt var natt. Och du påverkade också dig in väldigt mycket i den här relationen. Givetvis. Kan du berätta hur du upplevde det lite grann här?
Ja, Daniel har ju en tendens att stänga. Så då. Jag kan säga att det har ändrat sig, men du stängde ju totalt. Så det var väldigt svårt att läsa av. För mig som då var tillbaka, vad heter det? Försökte komma tillbaka till arbetet igen. Då var det ju ännu mer stressframkallande. Att ha någon som jag såg inte mådde bra. Så det hände ju mycket med mig också inombords. Mycket rädslor liksom. Att komma tillbaks till det allra sämsta. När du hjärtopererar dig.
Ja, det var dåligt.
Så det var mycket, mycket stress inombords. Mycket oro. Jag ville ju hjälpa, men det gick inte.
Nej, ni gick inte att prata med någon heller, någon psykolog eller så.
Nej. Du var ju stängd för det också, kan man säga.
Alltså jag ville inte belasta mina nära med hur jag var, så att jag tänkte att om jag stänger ut dem så gör de en tjänst. Det kan jag fortfarande tänka är smart, men det visar ju sig att det funkar inte speciellt bra. Jag drev ju igen till, jag menar, i förlängningen så fick du ju epilepsi på köpet också, och det är ju...
Jag vill bara tillägga att vi är två.
Vi är två, absolut. När du började känna att det gick snett så gick du upp i arbetstid för att ingen skulle märka någonting också. Begåvat.
Ja, men det är ju det. Hade vi varit förnuftdrivna, vi människor, så hade det varit väldigt enkelt. Men nu är det ju inte så. Vi lever ju efter vissa mönster och vi uppfostrar. Och det här med, som du säger, att stänga sig inne, inte vilja prata om det. Och det är också lite grann uppifrån präglingar av vad man har varit med om innan i livet. Och att vi män kanske ibland inte alltid förväntas att tala om saker och ting. Och så att, som du sa där, att nej, jag vill inte störa någon annan. Jag ska klara det här själv. Och det brukar jag ju säga, jag jobbar ju som KBT-terapeut, och brukar jag säga att de två bästa sakerna för att ta sig ur problemet är att lära sig säga nej och att be om hjälp. Och det är ju det, ensam är stark, det är ju den här myten som någonstans är den farligaste myten av dem alla, brukar jag säga, som gör att vi bara fortgår i ett visst mönster, att men jag fixar det här, jag klarar det här. Och så håller man ut tills det totalt kraschar kanske, och då finns det ingen annan väg än att be om hjälp kanske.
Nej, och då är det ju inte för sent, men det hade ju varit rätt mycket bättre att förebygga. Som sagt, hade vi fått hem en psykolog så hade den sett att det är inte så bra. Men jag har ju lärt mig av min far och jag hade en väldigt bra relation, men hans föräldrar flydde från Estland 44. Hans pappa dog relativt ung. Och då ville pappa åka tillbaka till Estland. Han är ju född i Sverige. Men min farmor var ju helt övertygad om att om han åkte till Estland så skulle han hamna i sovjetiskt fångläger. Så att hon ville verkligen inte det. Men pappa bestämde sig för att åka. Och då pallade inte min farmor det. Så att när han var i Estland tog hon sitt liv. Pappa menade då att han hade inte ändrat något beslut oavsett, utan det var så det skulle vara. Liksom. Men han stängde ju av allt där och då. Så att det har jag väl tagit med mig från honom. Och det var ju en stor sorg för min mamma att han stängde henne ut också. Så att vi upprepar väl gamla mönster utan att tänka på det. Liksom. Mm.
Men kan man som säga att det var där efter operationen, det var då du började gå sakta neråt i ditt liv? Alltså, eller hur ska man...
Nej, efter operationen var det katastrof. Alltså, det var ju...
Ja.
Det var dåligt innan och så blev det ännu värre efter i princip.
Ja, det var dåligt innan och det blev för jävligt efteråt. Ja. Alltså, det är först nu, egentligen först... Alltså den stora vändningen var ju när jag fick rätt på mitt testosteron. Jag blev avförd av tre läkare och en sköterska. Jag hade Adam-testet, jag vet inte om ni känner till det. Det är 10 ja- och nej-frågor som handlar om testosteronbrist. Jag hade 9 av 10 ja på det. Och det vill man inte ha kanske. Idag har jag 0 ja. Så att jag tänkte att det måste ju vara någonting ändå. Liksom. Så att på påsksöndagen... Så dök det upp en annons på Facebook för ett företag som heter Vitalt. Och då kunde man logga in där med BankID. Jag tänkte att jag har liksom inte så mycket att förlora. Jag måste ju testa. Och då fick jag svar av vad jag tyckte var en ganska begåvad chatbot. 23.13 påsksöndag. Så jag frågade vad vitsen var med att det var privat vård. Och då svarade... Det som visade sig sen, min läkare, att du får svar av en läkare på påsksöndag. Jag var så, okej, du är på riktigt. Måndag var helgdag, tisdag provtagning, onsdag provsvar, torsdag videomöte. Jag är inte en självklar patient med min historia, så att jag var uppe på deras behandlarkonferens på torsdag eftermiddag. Torsdag kväll fick jag grönt ljus. Och fredag klockan 12 så fick jag min första testosteron. Behandling. Och där vände det. Alltså, yeah. Mentalt att någon hade hört mig, att någon faktiskt hade lyssnat på mig, inte avfärdat mig, utan sett mig som människa, gjorde ju, alltså jag kom ju hem, jag flög ju när jag kom hem.
Ja, gud, det var en helt annan...
Och när var detta i tiden bara, så vi satte ur en punkt här?
Förra året,
precis. Ja, för ett år sedan.
22, 40 år sedan.
Så det var liksom en stor... Vad ska jag säga,
ja, men en helt annan hållning kom du hem med. Alltså verkligen så här, typ att du äger världen.
Ja, men det var så jag kände. Jag kan säga att den dagen hade jag inga potensproblem alls whatsoever.
Ingen press.
Nej, men alltså jag kan säga att alltså, testosteronet fungerar inte så snabbt. Så att,
nej, jag menar det. Det tar något dygn eller två, eller var det salva eller var det spruta?
Jag har provat båda. Jag föredrar injektionen. Nu har jag ju... vi har ställt in min dos ganska noga för att jag inte ska få för högt blodvärde. Men att jag får inte ge blod på grund av min hjärtoperation. Så att man vill inte ha... Oavsett vad så vill man inte ha för högt testosteron heller. Därför att det finns inget egenvärde i det. Utan man vill ha rätt testosteron.
En normal nivå. Vi pratar om det. Så när man säger om du... bodybuilder, och jag har ju varit i den branschen och jag har ju aldrig rört det själv, som det är supranivåer pratar man ju om, det är ju flera tusen gånger högre än vad du behöver, så att säga, så att ligga, ja, mellan absolut. Det här referensen, ligga runt en 18-22 kanske, det är ju perfekt när man är runt 45-50 där någonstans, ja. Då.
Nu vet jag ju empiriskt då att när jag går under, nu gör jag inte det längre, men när jag gick under 14 så kom något av mina barn på allvar och frågade när det var dags för nästa. Det är inget roligt kvitto kan jag säga.
Så. Nej, för det är ju depå, sprutorna tar ju liksom att det går ju ur det sista där. Så att, hur ofta tar du din spruta?
Nu har vi kommit fram till att jag tar en normal dos är 4 ml var 8-12 vecka. Normalt brukar det ligga på 12 vecka. Jag tar 2,5 ml var 6 vecka.
Alltså du har halverat det så istället här? Okay.
Ja, för då ligger mitt blodvärde fortfarande rimligt och det belastar inte mitt hjärta. Utan det är det. Och nu var det länge sedan som något av barnen... Jag kanske ska hoppa över nästa så att de får smaka lite på vinden. Ja,
kommer ni ihåg hur det var?
Ja, ni har gamla mamma tillbaka. Ja.
Får ni testa lite, ni ska vara glada över att ni har. Ni är tacksamma.
Ja, men det märker inte nu, de kommer glömma bort det. Nej, det är en bra aspekt. Jag får...
Hota med det. Ja. Om ni svart. Inte...
Det var en svart månad varje februari. Nej, det kommer inte den bara tanken. Det har hänt. Jag har vaknat upp och vaknat helt kallsvett. Och då har jag drömt att av något skäl så har min läkare meddelat mig att tyvärr så kan du inte fortsätta med testosteron därför att bla bla bla.
Ja, just det.
Och du vet, den dagen är liksom... jag har vaknat 2 gånger i den drömmen. Och det är som nattsvart.
Mm. Men då tänker jag, vad skulle du råda till någon då som har det här liksom, hur ska han eller hon, eller han gå ut tillväga? Östrogen brukar man ju få utan större problem, men däremot testo är jävla stigmatiserat. Det är ju liksom, det ska man inte få hur som helst. Så jag tänker, vad skulle du ge för råd? För det är många som möter motstånd och det finns mycket läkare som är väldigt återhållsamma kring det här och tänket kring det. Vad skulle du ge för tips för den som skulle känna att fan, jag undrar om det är något fel på mitt testo och sådär och kolla det. Och även om man ligger sig som du säger att 12, så är du ändå klart inom alltså nivåerna, referensvärdena, men ändå kanske man mår som du sa på 14, märks det på dig.
Ja, så det där är ju ett problem också att det är så individuellt. Jag kan ju inte exakt hur det fungerar, men vissa har ju känsliga receptorer och kan må bra på ganska låga nivåer, så att det enda egentligen som är intressant är om du hade vetat vad du hade när du mådde bra, men det vet man ju inte därför att då mår du ju bra. Nu vet ju min son att han har 23, vilket innebär att när han är 45 och man då har 11, då är det ju någonting som är fel. Mm. Om du har 11 och symptom, skalan är 8-12 är gråzon, så att om du har symptom då så kan man titta på behandling. Har du under 8 generellt sett så behandlar man. Jag hade 5,7 och blev helt avfärdad. Jag har en lät häromdagen en kompis, eller kompis är det egentligen inte, utan en som tog kontakt med mig om just testosteron. Han hade 6. Han har 9 av 10 ja på Adam-testet. Han hade varit på sin vårdcentral och hans läkare, som är en förnuftig läkare i övrigt, hade sagt till honom att testosteron ska du akta dig för. Det är män till godståg. Och det är precis tvärtom.
Ja, exakt.
Män som har testosteron, de sitter hemma och knäppar hundvalpar.
Ja.
Det är det som är grejen. Att det, och att du har fått den här bilden för att människor som missbrukar testosteron och kanske trycker i sig 75 centiliter sprit plus amfetamin blir aggressiva. Ja, det är klart som fan. Men det har ingenting med rätt nivå av testosteron.
Mycket bra poäng, för det brukar jag ofta ta. Jag jobbar ju med klienter så här som testosteron och många har ju de här fördomarna att det är för mycket testosteron så blir man aggressiv. Det är precis motsatsen. Alltså får du för lite testosteron, det är då du blir aggressiv.
Ja, om du inte
mer då, det är ju kombinationer med droger, alltså steroider och alkohol framför allt. Ja. Och kanske benzo, då blir du liksom helt tappare. Men det är inte testosteronet i sig själv som orsakar det på något sätt. Utan det är en jättevanlig missuppfattning som är så
cementerad. Ja, och jag vet faktiskt inte vem som alltså, för det, så ses det ju inte i USA till exempel. I USA behandlar man ju även preventivt. Mm. Att börjar du närma dig lite lägre nivåer så medicinerar man. Och det finns rätt många hälsofördelar med att ha rätt testosteron.
Det är ju det med det man också pratar om. Det är ju de andra hälsofördelarna. Så att ligger man på inom normalnivåer. Men det är ju det att prostatacancer och det här. Och det, de blir ju så nojiga på det. Sådär. Men ja, så skulle det vara så mycket större risk när man ligger i normalnivå, supernivå, det är en sak. Om man lägger i sig flera tusen gånger mer, då ökar ju säkert riskerna
betydligt. Ja, och det är ett kroppseget hormon också, så det är inte någonting annat, alltså det är inte någonting främmande du tillför.
Du höjer bara till normalnivåerna. Den du hade när du var 25, när du är 50 så kan du ha samma.
Alltså jag kan tänka att man, om man hade gett alla ett lite större blodprov i 20-årsåldern, män som kvinnor och hormoner är tyvärr mycket mer komplicerat eftersom det ändras i menstruationscykeln och det finns fler parametrar. Så att för män är det rätt enkelt. Bra testosteron och rimligt lågt östrogen, då är du liksom hemma. Så mitt råd till någon som vill få rätt på sitt testosteron är att tyvärr så måste man vara ganska påläst. Man får vara beredd på att ta en massa skit, men ge dig inte, utan stå på dig.
Nöj dig inte med en läkares utlåtande, brukar jag säga, utan sök hjälp på andra. Och det finns ju även urologmottagningar, specialister och så att säga, som kan det här lite bättre. Vårdcentraler brukar det kunna vara vad som helst du kan träffa på.
Sen är det ju en enorm fördel att jag då råkar ha en läkare som själv har smakat på lågt testosteron. Det gör rätt stor skillnad. För att
har de den erfarenheten så är de ju bästa läkaren du kan ha.
För han säger inte till någon att man ska ut och promenera, därför att han vet att man kommer inte ur soffan. Så att, det är en ynnest. Han har en stjärna intatuerad på mitt bröst.
Och du har ju tatuerat det några gånger, ja.
Ja, det har blivit några när man ersätter. Ja, det kan vi också halka över. Men när samma läkare då, Magnus, sa till mig. För jag som sagt, jag har ju vägt 125 kilo som stark. Jag har vägt 82 kilo som dödssjuk. Och det var hemskt. Jag fattar inte varför. Jag bara rasade i vikt. Jag försökte äta upp mig. Liksom, men kilorna bara trillade av mig. Det var inte alls roligt. Så då gick jag från operationen då i februari. Så bestämde jag mig för att jag skulle komma tillbaka till den stora Daniel. Liksom. Tyvärr då helt utan muskler. Bara fett. Så att jag åt upp mig från 82 februari till 125 i augusti.
Det var många jordnadsringar.
Ja, det var bra jobbat kan jag säga.
Ja, det har dieten om du vill ha.
Det är fan imponerande. Då får man ligga i.
Det är också en viktig del. Ja. Men då kände jag mig kort. Där kände jag mig tillbaka. Liksom.
Mm. Den perioden där innan.
Ja, och sen gick det ju snabbt att känna att jag vet att både min mamma och Jane var ju rätt så bekymrade över att jag kände ju aldrig mig fin. Liksom. När man är hänvisad till 3XXXXL-kläder så begränsas utbudet rätt mycket. Så att jag vet att mamma visade ett avsnitt med, vad heter hon?
Fab Five.
Där det var en rätt så motsvarande min historia liksom, och att då gjorde de honom fin. Jag bara, men det spelar ingen roll, för jag känner inte mig fin. Du kan sätta på mig vad du vill, du kan se upp skräddarsyg grejer till mig, men det funkar inte ändå liksom. Så att då sa Magnus att ska du inte titta på din vikt? Och det kände jag, för jag tänkte att nu mår jag liksom, jag mår så pass mycket bättre av testosteronet. Och när han sa att han själv skulle börja behandla också, jag tänkte att jag har liksom inte så mycket att förlora. Så jag började den 23/6/2022. Och då vägde jag 117.
Så det är ett år sedan ungefär då? Lite mer.
Ja. 23/12/2022 vägde jag 91,5. Och nu väger jag ungefär 91. Jag pendlar mellan 90-93 någonstans. Vilket är ganska normalt. Man väger ju aldrig exakt. Liksom, så här.
Jag tänkte på dig in där. Hur upplevde du det här positiva runt då han kom igång med testo här? Och hur upplevde du det?
Ja, men det var ju ett helt, liksom, en helt annan Daniel som kunde vara öppen och kunde prata om allt möjligt. Det var liksom så här, wow. Och du njöt av att köpa nya kläder och det gör du ju fortfarande.
Absolut.
Ja. Ska jag säga. Nej, men det kändes så skönt att du mådde bra. Och i det så mådde jag också bra.
Hur mådde barnen i allt det här, måste jag få fråga?
Alltså de var inte riktigt... Nu är de 19, 16, 13, 9. Så att den äldste gossen var då alltså...
18.
Ja, jag tänkte på operationen 15 när jag opererade så. Och det hade nu gått honom förbi. För han frågade mig en gång, så berättade jag hela, liksom hela förloppet. Och han blev väldigt, väldigt tagen, för han hade inte fattat hur allvarligt det var. För jag var ju, alltså, jag hade ju dött.
Vilken chock det var. Och jag tänker också även för dig då, att du hade inte riktigt förstått att han skulle reagera.
Nej, för jag trodde att han visste det, men det gjorde han inte. Det var väldigt bra samtal. Och han har ju, han är en väldigt lugn människa. Han har haft lite otur också. Han hittade igen i ett epilepsianfall och i sängen. Och det var ju, satt ju helt klart spår i honom. Men,
det är så häftigt att se, jag tänker, de hormonella nivåerna, hur det påverkar vår psykiska hälsa. Att plötsligt så upplever jag ju det, att du blev en väldigt öppen person. Eller ja, betydligt mer öppen och ville prata, var mer, inte caveman, så att säga, där att stängde igen, som jag upplevde du talade om Jane det innan, att du ville inte prata. Utan nu verkar det som att när du mår bra med och mår bättre, så var du också mer benägen att prata om dina känslor och hur du mådde. Stämmer det?
Ja, absolut. Och det, jag vet faktiskt inte var det tog sin... Vi har ju tummat på att vi aldrig ska hamna där igen där vi var.
Nej.
Och det tror jag inte att vi gör heller. Däremot så måste vi fortfarande vara vaksamma. Alltså det är, jag var på ett köpcentrum i Malmö. Där de helt plötsligt så utrymde de hela köpcentret. Så det kom 40 poliser som bara skrek ut. Och jag sprang ju för livet. Och det var första gången jag sprang efter min hjärtoperation, så jag tänkte att, och då hade jag börjat med bara, jag hade börjat behandla mig, jag tänkte att det var själva fan att jag skulle bli skjuten på köpcentra eller att jag skulle dö av att hjärtat gick sönder, men det höll och jag sprang allt jag kunde, jag kom ut från köpcentret och det var ingen fara, men jag var så fruktansvärt chockad. Och när jag kom hem då så kände jag exakt samma, att jag ville inte berätta för henne, jag ville hålla henne utanför. Och som tur var så kom jag på att nej, just det, det här är ju sjukt dumt. Så då skrev jag med min psykolog. Och så fick jag lite uppgifter av honom. Bland annat att jag då, jag berättade ju för en också hur jag kände att jag inte ville. Men då fick jag berätta för en hur jag hade upplevt det. Och igen fick inte lov att ställa några frågor första dagen. Och så skulle jag återkoppla till psykologen och jag skrev att nu har jag berättat det. Och jag ångrar att jag gjorde det, det känns jävligt dumt att jag drar med mig igen i det här igen. Så här var vi hörs imorgon igen. Och så fick jag en ny uppgift och då fick jag en. Och då morgonen efter så kände jag att det här var ganska bra ändå. Att det var skönt att jag hade berättat för en. Och sen fick jag en ställa frågor. Och då kändes det också att... Det kändes verkligen i mig att... Kan inte bara vara tyst? Nej, kan vi inte prata om någonting kul istället? Eller dricka en öl eller ha sex eller whatever.
Lyckligt beteende.
Ja, det får man kalla det för. Men efteråt så kändes det ju bättre. Och sen så ett par andra moment där liksom, så kändes det ju helt okej. Okay. Sen var nästa utmaning att ta tillbaka en på det, ja, som köpcentret. För jag kan säga att jag hade inte jättestor lust att gå in där igen. Men jag tänkte att det ska fan ingen annan bestämma, utan det ska jag bestämma själv. Och då var det precis runt Halloween, om jag minns rätt. Så jag kom in en tredjedel in i köpcentret. Och då är det någon Halloween-skyltning som hoppar till och skrämmer skiten ur mig. Så då springer jag ut igen. Och var så... Nej, så det här går inte. Men jag lyckades, så jag gick igenom hela köpcentret. Och nu är det mitt köpcenter igen, så att det går att ta tillbaka. Det var samma, jag har inte gått i trappor på 3,5 år. Då jobbade jag som ljudtekniker på stora arenor runt om i Sverige och världen. Så att om ni vill veta, det finns en hiss på en större arena, så har jag det i huvudet fortfarande. Men jag bestämde mig för att det här funkar inte. Så tack vare min psykolog och min familj så satte jag upp som mål att på juldagen i förra året så skulle jag gå upp för Ale Stena. Jag vet inte om ni känner till Ale Stena, men det är rätt så brant upp dit.
Tänk Skåne.
Ja.
Ja.
Ja, men så att det blir brant, men det är brant.
Det är brant.
Ja.
Himla massa trappor. Men det gick ju upp och jag sprang faktiskt de sista 15 meterna. Ja, var...
hur gick det till, alltså nu om vi går tillbaka där då du hade den här övervikten och så. Hur gick det till då du gick ner i vikt? Hur kom du på... Du kom in på fetmamediciner och så.
Jag började behandla med Ozempic. Och det är svårt att förklara för någon som inte har provat. Men alltså det gör ju att magsäcken töms långsammare. Så att i sig gör ju inte medicinen att du går ner i vikt. Men nu äter jag kanske en tredjedel av vad jag tidigare. Jag får inte säga att jag äter långsamt för då skrattar mina barn. Jag har jobbat som kock också så att jag har ätit min beskärda del snabbt här i livet. Men jag äter långsammare. Jag äter värdigare. Det är ofta som jag säger att någonting som vi lagar är det godaste varianten av det här. Och då har vi egentligen inte ändrat någonting utan det är bara att jag stannar upp och smakar på maten. Jag trycker inte i mig. Jag menar, innan kunde jag laga mat. Jag älskar att laga mat. Jag lagar gärna mat i 3 timmar. Men jag åt upp det på 3 minuter. Och det är inte speciellt värdigt. Det är inte speciellt kul. Och barn gör ju inte som man säger till dem. Utan barn gör ju det som man själv gör. Så att om någon liksom sitter och trycker i sig mat så blir det ju en standard. Liksom. Och
det är väldigt... Så det var lite av din... Du hade lite, alltså hetsättning där innan du kom in i
ja,
rollerna. På,
ja, det har jag förstått. Nej, men det förstår jag inte då för det var mitt uppe i det så det var ingenting jag tänkte på, det var ju så jag åt liksom.
Ja, det, vi brukar ju ofta säga det där med att det onormala blir ju normalt över tid, så att om du hade det ätmönstret då, det var ju inget konstigt, det var ju så det var för dig och det var ju inget
ja.
Man reflekterar över när du är mitt i det, utan det är ju först i jämförelsen efteråt sen när du kan se tillbaks på det, då kan du ju förstå saker och ting som du inte förstod när du var mitt i ätstörningen då.
Nej, exakt, därför att så jag gör och då är det ju min norm liksom. Och jag fattade, jag vet faktiskt inte när det gick upp för mig, jag vet att jo, jag pratade med alla människor om det här då. För att jag tyckte det var så otroligt viktigt, både testosteronet och viktminskningsmedicinen. Så jag pratade bokstavligen med alla. Och så utmanade jag mig själv. Liksom. Så då jobbade jag på en hockeyarena. Och så satt en gigantisk vakt. Så tänkte jag, för skull ska jag se om jag kan prata med honom. Om just testosteron. Och så jag frågade, du som är så stor och stark. Har du koll på ditt testosteron? Ja, då är ändå en hyfsad... bukfetma. Han bara, ja. Ja. Och sen så pratade vi en halvtimme och då berättade han om sin hetsätning. Ganska öppet. Vilket är väldigt ovanligt. För det är nästan, alltså, att tala om potens känsligt. Att tala om ätstörningar hos män, det är känsligt. Det är ingen som pratar om.
Och det är ju lite grann det där. Män är ju inte så vanligt. Utan det finns ju, jag har ju på och sökt efter till podden då. Vi har ju en på gång nu, en man som har hetsätning. Ätstörning, hetsätning. Sen ska vi prata med Ingrid Larsson som forskat på fetma och mediciner. Och,
ja, hon var ju fantastisk.
Ja, visst var hon bra, ni lyssnade på det avsnittet då.
Ja, underbar.
Och hon kan ju det här med ätstörning för obesitas också då. Det är ju hetsätning som är då. Så att då följer vi upp alltihopa så det hänger ihop så himla bra, tänker jag, att vi får en
ja,
röd tråd i det där då.
Nej, jag tror att det är viktigt. Alltså, på något sätt har det blivit att en kvinna har en ätstörning. Ja, det förutsätter man nästan. Liksom. Och jag tror att alla kvinnor någon gång i livet har varit inne och tangerat någon form av
större tanke kring mat.
Problematiskt förhållningssätt till maten. Just det att det fokuserar så mycket och kring utseende, vikten och maten, och så att det blir liksom en olustkänsla kring ätandet i sig då.
Och där är ju nackdelen som man, att jag kan ju alltid sätta det på mitt ponduskonto.
Mm.
Jag har pratat med över 2000 nu, och det är nästan inga män som väljer att inte byta om på stranden på grund av sin fetma. Men det är väldigt många kvinnor som inte ens går till stranden på grund av sin fetma. Så att där är, man tänker, de allra flesta män som jag pratar med om vikt är alltid initialt intresserade av testosteronet, att få sin vitalitet tillbaka. Och det är inte på samma sätt kring kvinnor. Kvinnor får tillbaka det i viktminskningen. Men man fokuserar på olika saker. Varför vet jag faktiskt inte. Men ja, det är väl olika helt enkelt.
Ja, jag tänker ju det här med medicinen då. Den handlar, det som du säger, att många säger att jag går upp på grund av medicinen. Det handlar inte, det är inte om det heller, utan det handlar om en stöd aptitreglering åt ena hållet eller åt andra hållet. Andra, vissa mediciner gör att man får en sån hunger som man äter för mer. Och den här, Ozempic, den fungerar ju mer som att man, GLP-1 är hormonet, bland annat utsöndras långsammare, och man därför minskar också aptiten, och som sagt, man kan uppleva sig mättare på mindre portioner, och man hets äter inte, utan ja, men jag är nöjd. Liksom, man blir nöjd när man äter istället för att bara fylla igen. Är det ett beteende, eller känner du igen det i den beskrivningen?
Ja, det finns en värdighet i det. Och jag vill också vara noga med att jag älskar ju fortfarande mat. Mm. Hade jag inte gjort det så hade det varit ett stort problem. Om det hade förändrat min kärlek till mat, eller att jag hade tappat aptiten. För aptiten har jag kvar. Och lusten till mat. Det är bara att nu njuter jag. Innan så kunde jag, om jag säger att jag gjorde hamburgare till exempel. Första hamburgaren bara försvann. Andra hamburgaren, okej. Okay. Och tredje kunde jag liksom känna att ja, men det här är gott. Men du vet, det är tre hamburgare. Nu äter jag inte speciellt ofta hamburgare längre, men ibland om jag är tvungen att stanna någonstans så tar jag en Whopper Junior med vatten, och det äter jag, det är inte alltid jag äter upp hela.
Nej.
Men jag är jättenöjd, och det är liksom
det är ju jätteviktig bit där, att kärleken till maten, och det är ju en stor del av livet att njuta av mat, och skulle den då försvinna, och så skulle man inte ha någon sexlust heller, då kan man ju fråga, ingen matlust, ingen sexlust, och vad är då livet? Ja, det är Netflix.
Ja, det är Netflix. Fast det är rätt mycket mat och sex också på Netflix. Så att det är bara, nej.
Sitta i soffan och titta på det.
Ja. Men det kan vara bra också att tänka på. Så att det, men medicinen ger också, och det är väldigt många som vittnar om, ett lugn. Folk säger, och det är jätteofta folk som återkommer till, att om det är så här normalviktiga människor känner, så förstår jag att de inte förstår. Därför, det är också en viktig mission att fetma är inte ett val. Det är en kronisk sjukdom.
Yes.
Det är definierat som en kronisk sjukdom av WHO. Av alla jag har pratat med så är det ingen. Jo, en kvinna sa att hon hade valt det själv eftersom hon valde att bli gravid. Jag tycker att det kanske är en...
Det går lite utanför ramen. Ja. Nej, men det är lite grann det jag tänker också. Det är ju det här. Många tycker att om man var fasiken, har man blivit tjock, det är ju bara att äta mindre, får ju skylla sig själva, och det är ju bara att ta tag i sitt liv och så vidare. Och så tänker jag ju att de som har lider av övervikt eller fetma, och dessutom att fetma och obesitas klassas som en sjukdom då, så är det ju så att det finns ju inga personer jag känner som har kämpat så mycket med sin vikt hela jäkla livet. Och så tänker jag, de här sa, men det var inga problem för mig. Nej, men så lägger man liksom sina egna värderingar på någon annan då, och dömer och vill inte förstå. Och då tänker jag att, ska jag ta mediciner? Det är ju fusk. Det är ju som att säga att jag tänker att man stannar kvar i en negativ parrelation där mannen slår kvinnan. Ja, men det är bara att gå. Det vet ju de flesta idag, att det är inte bara att gå. Och det är ju det med alkoholism, det är en sjukdom. Det är inte bara att sluta. Alltså man måste börja se det som en sjukdom, och att det handlar om en aptitreglering som är ur system. Så att säga, det funkar inte. Om man har de här, man brottas och har brottats så länge med det här. Så kommer det då en medicin som kan hjälpa mot den här aptitregleringen som kan rädda liv framförallt. Som man brukar säga, det är ju det den gör, för att övervikt och fetma har ju alla de här riskfaktorerna som leder till olika sjukdomstillstånd, diabetes, typ 2, hjärt-kärlsjukdom. Nej, men då tycker man att det är bara, och så har den här personen 20-25 år.
Ja, där måste jag flika in att jag kopplade ju aldrig min ohälsa till min övrigt. Jag fattade inte det. Jag var tillbaka hos hjärtsjuksköterskan och skulle ta blodsocker. Och då hade jag så pass högt att jag var tvungen att komma tillbaka dagen efter. Återigen, eftersom jag är man, så vad var min lösning? Jo, jag sökte på hur man sänker blodsockret snabbt. Så jag åt, kommer inte ihåg vad man skulle äta, mandlar och broccoli kanske. Plus att jag var ute och promenerade 6 timmar kvällen innan. Så jag var tillbaka och då hade jag precis under. Jag tyckte det var sjukt smart. Jane var inte heller riktigt med på noterna. Han tyckte möjligen att jag försökte lura systemet eller mig själv. Men
Jane var återigen smartare alltså.
Ja, jag lägger mig platt.
Ja, kapitulera bara.
Absolut. Jag är betydligt bättre på felsöka el. Så att vi är på olika saker. Men nej, då sa min sköterska där. Ja, nej, men det är okej nu. Hur skönt. Skulle du ha diabetes också? Så? Ja. Men inte ens en gång då kopplar jag liksom ihop det. Det är först nu, för fetma har ju över 200 följdsjukdomar.
Ja, och det är det jag alltid brukar göra, säga liksom att går man ner i vikt så kommer alla andra fördelar också, även testo. Så kan ju många få tillbaka en bättre nivå.
Absolut, det är jättemånga många som jag skriver med som har haft tråkiga värden testosteron. Och så har de gått ner, ja, i vissa fall 20-30 kilo, och då hamnar de igen på bra nivåer. Jag har en god vän som gick från 12 i testosteron, vilket är det tråkigaste, för då blir du inte behandlad.
Nej, precis.
Han har gått upp till 18 igen tack vare sin viktminskning och mår som en prins.
Och det är som säger, det är det man oftast tänker, att många säger att det är enskilda livsmedel som är farliga. Nej, det är övervikten och fetman i sig som är den största riskfaktorn. Sen är det högbelönande mat, så det är väldigt lätt att äta för mycket av den högbelönande maten, för det är mycket kalorier per enhet. Så att säga. Så.
Ja, absolut. Och där blir man ju, jag menar, du ser ju aldrig 3 för 2 broccoli.
Nej, exakt. Nej. Och det är billigt där med choklad också jämfört med broccoli.
Så att det är vi,
och paprika kan kosta 60 kronor kilot, men
chokladkaka kostar 29 också, men det kan vi ett helt annat program.
Hur länge har du ätit medicinen här nu? Alltså,
vad blev det då? 23/6/2022, så att jag är superduktig på matten, men 16 månader kanske, 15, ja. 16 månader.
Någonting där. Då har du gått ner, hur många kilo har du gått ner på utan att räkna en kalori, bara medicinerna nu då helt enkelt, som har fått dig att bara
jag har inte räknat mindre. Någonting. Nej. Jag har ju, min insats förstår jag nu har varit att ta upp gamla värderingar och ändra. Så att jag har gjort ett ganska stort psykiskt arbete. Det tror jag att alla kan vittna om. Jag själv inte riktigt sett det. Det var faktiskt min... Jag arbetar med viktminskning nu på Yasen, så vi var på konferens och då sa jag höll ett tal och så sa jag att jag har ju faktiskt bara, jag har inte gjort någonting, jag har bara gått ner i vikt. Men då opponerade min läkare och min dietist och sa att du har faktiskt gjort ganska mycket, men du ser inte det. Så att det hade jag missat. Så att det, alltså medicinen gör så att du går ner i vikt, men om det ska vara hållbart så måste du också... De allra flesta gör vissa livsstilsförändringar. Därmed inte sagt att du inte ska äta bearnaise eller äta chips om du har lust till det.
Allt är tillåtet, brukar jag säga. Allt är tillåtet. Ät allt, men inte alltid. Det är, liksom en sån här. Det är ju det som är att hålla på och förbjuda livsmedel. Det brukar jag ju vara en kämpa emot. Liksom att börja inte förbjuda och exkludera saker, utan försök inkludera istället och ät med måtta. Och då är ju den här medicinen, den gör ju på något sätt med någon slags automatik att den sänker ju de här nivåerna, att man kan stoppa i tid.
Ja, alltså jag är ju förbluffad. Jag, som sagt, jag har ätit min beskärda del jordnötsringar i mitt liv. Så finns det ju 2 sätt att inte äta dem. Det ena är ju inte köpa dem. Det är väldigt enkelt. Har man inte dem hemma så finns det inte. Men om jag köper jordnötsringar nu och gömmer för resten av min familj som inte står på medicinen, så kan jag ha en vanlig påse jordnötsringar. Ja, men alltså typ en vecka liksom. Och så tar jag en handfull och tänker att ja, Nej, det räcker.
Men det är ju fantastiskt, men det är ju helt...
Ja, men det är helt sjukt, jag fattar. Alltså, jag menar, från att ha ätit 12 slicer på Pizza Hut buffén plus coleslaw i ganska stora mängder plus dubbel läsk.
Ja, det är mäktigt.
Kan jag liksom tycka att... jag kan föreslå att vi ska äta soppa till middag. Barnen bara så... Vegetariskt soppa. Jag har ätit vegetariskt för första gången i mitt liv. Jag har aldrig ätit vegetariskt. Då skrev jag... Jag skrev att jag hade min första meddelande till min dietist. Då skrev jag att alla mina måltider innehåller kött på ett eller annat sätt. Och då svarade hon, bara så att jag förstår det rätt, så att alla måltider innehåller någon form av kött. Jag bara så, ja, alltid. Hon bara så, okej, vi börjar där.
Men, jag tänker för att behandlingen på Jassen då, eller hur är uttalande Jassen eller Jassen?
Alla uttalar det olika. Vår grundare säger Jassen.
Jassen. Ja. Då är det ju så att när man tar den här viktmedicinen så vi pratade ju med Erik Runåker, herr Aspartam även känns som. Som jobbar där och vi har ju spelat, det släpptes ju igår det avsnittet för övrigt.
Ja, det står på listan, jag ska lyssna
ja,
på det.
Ja, och där pratar vi om medicinen hittills utifrån hans synvinkel och forskningen och lite grann kring det. Men också det här med kostnader, vad har du betalt? För han sa ju mellan, jag har ju en kompis som går på det som, jag tror han 2 000 i månaden. Men det ligger alltså mellan 1 000 och 2 000. Sen brukar jag säga att all den skitmaten du inte köper, det är ju 3 000. Så att det blir ju en vinst ändå. Men alltså, vad är det, ligger kostnaderna på ungefär?
Medicinen är i runda tal 1 000 lapp. Det är lite beroende på vad du hamnar på för dos och sådär. Men man räknar 1 000 lapp. Ett abonnemang hos oss kostar 1 000 kronor ungefär. Det finns lite varianter där också. Och som sagt, jag fick ju när jag började, fick jag också den här uträkningen på vad man sparar i matkostnaderna. Men jag trodde inte på det en sekund. Alltså, jag avfärdade det som trams bara. Men det stämmer ju. Alltså, totala snackskontot i år fram till idag är under 200 kronor. Och det kunde jag ju liksom lätt smälla på en... vecka tidigare. Ja,
det är många bäckar små som man inte tänker på som man lever i det här vanliga livet. Man köper, spontant köper hela tiden massa saker när man går i affären utan att räkna på det. Och sen sitter man och räknar. Ja, men det blir ju 6 000. Om jag köper det här 3 gånger i veckan så blir det 6 000 på ett år.
Och det är många som, jag har en kompis, han var enormt arg på sin kompis som under inga omständigheter har råd att börja. Och det är absolut en kostnad. Jag vet många som får kämpa för att få ihop det, men som ändå menar att det är...
Och det är hälsan också. Vad är det värt att lägga
pengarna på? Alltså, jag hade sålt våra bilar för att fortsätta med det.
Och det är det jag jobbar som kostrådgivare, hälsocoach. Jag tycker, oj vad du är dyr. Ja, det är ungefär som en service på bilen jag kostar. Och då får du 3 månader med coaching med mig då. Och det är din investering i din hälsa. Men på något sätt så tänker folk fortfarande, även det här med medicin, att jag löser det på egen hand.
Ja,
det kan jag fixa.
Det är ju, det ska man inte glömma. Nu har väl kanske bara sig du och jag sådär höga kostnader för våra frisyrer. Men om du klipper dig, Nia, vad kostar det en vanlig klippning?
Ja, jösses.
Ja, men då har vi liksom... Eller om man gör sina naglar eller en massör kostar 790 för 45 minuter. Så att man måste ju sätta det i proportion. Men den här personen, han räknade ut då vad han åt på en vanlig vecka på McDonald's. Det var åt han på McDonald's 3 gånger i veckan. Då har vi ungefär 250 kronor per gång. I rest my case.
Nej, men det är som säger, det jag brukar göra. Skriv ner vad du äter på en vecka så återkommer sen, så får vi se. Och så, ja, det kostar mycket, du ska äta det här clean mat. Ja, men i och med att du inte planerar och lagar din mat så blir ju också, alltså det är ju hela tiden där vi lurar oss själva hela tiden. Det är ju väldigt mycket det handlar om. Vi vill fortsätta med vårt beteende för oftast är vi rädd för själva förändringen i sig själv. Det är kanske
förändringar av ondo har jag tyckt fram tills nu.
Ja.
Det är
man går från någonting till någonting man inte känner till och det är ju rädslor, ångest alltid. En förändring. Jag kan ju det här vet jag, det här är mitt liv, så här vill jag, så här, det här är jag trygg.
Ja.
Ska jag gå till en annan punkt? Ja, men vad fan, det kan jag ju inte, det känner jag inte till, det är nytt och det är lite obehagligt och skrämmande och allt det här.
Och det är ju utmanande att gå från en, jag menar, jag har varit stor Daniel hela mitt liv. Jag är fortfarande 1,88 så jag är inte pyttelille Daniel. Men jag är inte automatiskt stor Daniel, utan jag är Daniel. Jag menar, har ni sett Vänner?
Nej, inte mycket, men det har säkert Mia gjort.
Ja, De frågar, remember funny Dan? Yeah, he's sober now. He's just Dan. Man har ju gjort, jag menar, att jag hetsade åt tillförde, det gav ju mig på något märkligt sätt något lugn. Liksom. Annars hade jag inte gjort
det. Det är ju flyktbeteende, känsloätande. Det är ju det, känslor.
Ja.
Det är ju att hantera känslor.
Har du hittat tillbaka till styrketräningen nu då?
Nej, tyvärr. Nej, det är fortfarande, den saknar jag. Men jag får, vad taskigt, jag försökte, jag hoppade in för, när jag nu mår bra igen, så tänkte jag skulle köra lite marklyft och förnuftigt faktiskt. Jag körde 3x30 kilo och fick 2 brock. De är opererade nu, så där tappar jag lite lust igen, kan jag säga.
Det kommer, Daniel. Du får anlita mig som coach. Jag har faktiskt coachat, eller fast jag var egentligen med maten där. Hon fick ju broms i styrkelyft. 50-plussare Åsa Blomgren heter hon. Hon anlitade mig för kosten. Hon kunde ju styrketräningen, hade en coach där. Men hon anlitade mig för kosten. Men du kanske ska anlita mig med styrketräning. Men du kan ju det här uppenbarligen. Du kan ju grejen. Det är bara
att komma igång. Sen är väl problemet att i och med att jag vet ju att jag kommer aldrig tillbaka till fornstora dag, så då tycker jag liksom inte det är roligt. Jag kan inte riktigt tävla. Jag skulle vilja simma. Jag tycker simhallar är så fruktansvärt äckliga bara. Men jag kan ju sakna, nu jobbar jag dessutom hemma, så att då får jag ju inte så mycket rörelse. När jag jobbade som ljudtekniker på arenor så hade jag ju 20 000 steg per dag gratis liksom. Men jag tänker att just nu har jag förändrat så mycket i mitt liv. Alltså jag har gjort så många förändringar. Så just nu så behöver jag nu landa lite.
Jag tänker det. Alltså, jag säger alltid en sak i jävla taget. Va?
Ja, alltså, jag är ju lite så att Rom byggdes på en dag. Hur svårt kan det vara? Men för att få göra det hållbart. Och
exakt.
Just nu, men jag har gjort... Det kan inte imponera, men jag har druckit min beskärda del öl i livet också. Nu har jag bytt ut ganska mycket av det, till exempel mot rött vin. För rött vin häller man inte i sig på samma sätt. Det finns en annan värdighet i det.
Det beror på om man är alkoholist som jag. Jag kunde dricka en bag in box på en kväll. Så att...
Ja, det är bra jobbat. Man kan absolut jobbat. Göra det.
Jag har också sådana här hål. Det finns inget som man sa, slukhål. Så att... Nej, men det är väl det som säger att du har ju hittat...
Jag har bytt en massa, jag har slutat röka och snusa. Du kommer aldrig se mig utan en tandpetare.
Nej, det syns ju inte på ljudet, men du har en tandpetare i
mig. Nej, jag håller den i handen.
Jag tänkte en sak jag måste fråga det här. När man då söker hjälp, till exempel Yasin då. Vad får man mer? Man får ju väl även läkarhjälp och dietister och hur ser hela apparaten runt omkring? Utan för de här 1 000 kronorna så får du inte bara medicinen väl?
Om jag fattar. Nej, alltså när man väl har provat och förstått vad vitsen med att ha läkare, psykolog, dietist och personlig tränare i en app som är tillgänglig. Alltså, om jag ställer en fråga till min läkare vardag så får jag liksom svar samma dag, oftast blixtsnabbt. Och det är liksom i stort och smått. Och jag har ju... Nu har jag kanske inte längre så många medicinska frågor kring viktminskningen, för nu är jag ju liksom veteran. Men initialt är det ju mycket, och det är många, jag förstår inte riktigt, jag har haft ytterst få biverkningar, och nu vet jag att de har varit kopplade till att jag har ätit. Det har varit när jag har kommit hem sent på natten och har jobbat, så har antingen min dotter och min fru dukat fram en ostbricka, så det är också en stor glädje i mitt liv. Och då har det liksom gått lite snett i huvudet. Dels vill jag äta upp för jag vill göra dem glada, och dels vill jag äta upp för att jag tycker att det är gott. Men mycket fet mat sent på kvällen är ingen succé, det mår man inte jättebra. Så att där får man ju hjälp av sin dietist, och det är väldigt många som vill räkna vad de äter i kalorier.
Det som funkar för den ena funkar inte för den andra. Det är att hitta sina egna vägar. Att vill man ha koll på kalorierna, äta liksom vad, och sen få då en vettig sammansatt kost. Det liksom är rätt andel med de här olika makros, fett, protein. Vilka typer av fett bör man titta på och äta på mest och sådär. Och då är det ju dietisterna som hjälper till med det. Så har du läkare som du kan ha kontakt med. Ja. Så att det är ju en hel apparat. För de här 1 000 kronorna får du inte bara en medicin. Det är lite...
Nej, du får tid.
Det är ju väldigt, tänker jag. Mm. Jag tycker det låter väldigt billigt.
Och i studier så har du visat att om du bara tar medicinen rakt upp och ner, och så får du en 8% i viktminskning ungefär. Om du har ett team i ryggen så dubblar du det upp till 16%. Det är rätt stor skillnad. Och som sagt, det är utmanande att gå ner i vikt psykiskt och fysiskt. Jag menar, jag kan ju känna nu när jag är viktstabil att min kropp arbetar ganska behagligt. När jag tryckte i mig mat så fick kroppen arbeta för att ta hand om maten. Mm. När jag gick ner i vikt, jag gick ner ganska snabbt, rätt så mycket, så fick ju kroppen arbeta ganska mycket för att omvandla fettet till energi, och det var rätt så jobbigt liksom sådär. Jag vinterbadade mycket förut, men det kändes inte som ett alternativ när jag gick ner som mest, för det var ganska, bitvis ganska frusen, och det är vanligt att man blir det när man går ner i vikt. Men, så att nej, för de pengarna så får man får mycket, och det är välspenderade pengar.
Ja, det är ju det jag vill. Vad sa du, Agen?
Sen får man inte glömma bort att ta med familjen i det också.
Precis.
Så att alla är med på samma resa.
Yes.
Ja, det där är utmanande. Jag har förklarliga skäl, så blev det mycket prat om vikt hemma. Och det vet jag inte hur det kommer att landa i mina barn. Alltså, vi har väldigt, de är ju med på alla resorna och vet liksom allting. Och förhoppningsvis så får de ju ett förnuftigt förhållande till mat. Men det är också, ja, jag har några goda vänner, de har två barn, samma föräldrar, samma förutsättningar, och de har helt olika vikt. En är nästan underviktig och den andra är klart överviktig. Så
och det är ju genen som du säger med aptitreglering, det är som tvillingstudie finns ju också kring det här, så att det är liksom inte, finns inget sådär, aha, så här är det alltid och jämnt.
Nej, men jag tycker som sagt, om man medicin är ju, det är ju en, det talas ju om det som en revolution.
Ja.
Och jag är nog beredd att hålla med. Att, jag bara hoppas att det kommer landa i, nu har vi haft en olycklig och tråkig debatt om att vi är överviktiga tar medicin för diabetiker. Och så är det ju inte riktigt, därför att jag hade ju fått diabetes. Det var inte frågan om utan när. Nu är jag stormsteg bort från diabetes 2. En diabetesdiagnos kostar samhället mellan 36 000 och 100 000 per år. Det är pengar som jag sparar in till annan vård nu, som jag själv bekostar min egen behandling. Och det finns flera sätt att behandla diabetes 2.
Precis, vi pratade med Erik om det här med att det är olyckligt att man ställer olika patientgrupper som har livsfarliga sjukdomar mot varandra och medicinen. Och det vi tar upp det med är att Ozempic är ju det som funkar för viktnedgång. Sedan har ju diabetiker fler alternativ som klarar så att. Och det här är ju ett övergående nu när det är brist, men det har ju varit som den senaste debatten och det har gått lite.
Alltså det enda positivt. Det enda positiva möjligen är ju att fler har fått upp ögonen.
Ja.
Men det har varit många, jag har skrivit med väldigt många som tycker det är jobbigt att hämta ut medicinen på apoteket. De som har blivit ifrågasatta av sina apotekare, vilket är vidrigt. Det ska inte apotekarna göra.
Det
är till och med folk som inte har fått hämta ut medicinen därför att apotekaren har tagit på sig rollen som läkare, vilket är jättefarligt. Men
då råder jag ju till att anmäla den direkt för
precis.
Men du nämnde lite av en revolution, precis som Erik sa i poddavsnittet vi hade. Tar om Erik så ställde vi bad honom att komma med tre frågor till dig.
Ja, vi tänkte vi att vi kanske avrundar lite här med de här.
Absolut,
frågorna.
Jag kommer att svara fel på allting.
Vi har täckt in det ganska mesta annat, tänker jag. Så att det var, men vi tar de här tre.
Ja, han vill, då ska jag börja med att fråga.
Ja, lukta upp de här frågorna. Med
tre topp korvsorter.
Den här är till dig, Elinor, jag älskar dig, det vet du. Det var Elinor som gjorde annonsen, som gjorde att jag fick mitt testosteron. Och Elinor är min dietist. Så att, ja, vi har inte riktigt samma förhållningssätt i kvar. Jag vill göra en kokbok med henne och vår chefsläkare. Vi får se om hon mjuknar. Mina tre favoritkorvsorter är... jag gör en egen salsiccia på kycklingfärs som är fantastisk. Sen gör jag en egen Cumberland sausage, alltså den brittiska, inte såsen utan korven. Och på plats tre så kommer nu egentligen vilken korv som helst faktiskt. All korv.
Ja, den var bäst.
Ja, förlåt. Hon var så här, jag skulle ha en vecka med, vi skulle äta spansk mat och så skulle det vara hälsosamt. Liksom. Så första dagen så gjorde vi tapas. Och då får jag, klockan 7 på morgonen så får jag en skärmdump från Facebook där hon har ringat in. Då har hon hittat en liten chorizo och så skriver hon fail. Hoppas att du inte behandlar varandra. Ja. Oh,
gud.
Men det var en liten följdfråga där med korvarna. Mm-hmm. Hur länge har det gått som längst utan att du ätit en korv?
Hur länge var jag inlagd på sjukhuset? Det var 20 dagar. Ja, det var 20 dagar kanske, men det var jag på sjukhuset. Men det var nog... Ja, så kanske.
Ja, då fattar vi lite ditt korvberoende här med andra
ord. Kanske lite uppfostrande. Jag jobbar ju i köttaffär i 4 år. Och då hade jag som utmaning att jag varje fredag skulle presentera en ny korvsort. Det gick faktiskt ganska bra. Så att jag...
Du kunde ju inte rekommendera något till oss vanliga här, för du gör ju dina egna då, så du får börja sälja dem då.
Ja, det är utstuderat.
Ja, utstuderat. Det lät gott i alla fall.
Ja.
Men egentligen så, jag tänker bara en sista fråga där, Jane. Har du någonting som du har legat och grunnat på här när vi har pratat och något som du vill flika in med i hela resan här ni har gjort egentligen tillsammans? För man gör ju den tillsammans. Det är som att säga ett beroende som det kanske är då av mat eller någonting. Det är ju att det blir någon slags medberoende brukar vi kalla det när man pratar om beroendeproblematik. Och ätstörning är ju en beroendesjukdom.
Mm.
Så jag tänker att ofta så dras ju andra med. När man har en sjukdom så dras ju omgivningen med. Och får dansa med lite grann och sådär. Så, men hur har du liksom nu idag där och vad har du tänkt på under tiden vi har haft det här samtalet? Har du några reflektioner så vi kan avsluta med det då?
Oj, det känns stort.
Den var stor, jag vet
att det är unik. Jag brukar välja att ta en komplimang.
Vi är rätt så olika. Daniel är väldigt extrovert och jag är väldigt tvärtom. Men jag tänker det viktigaste är väl liksom det här att... att du har vågat att testa de här grejerna och du har varit väldigt öppen under den tiden som fram till nu liksom, om vad du känner och vad du behöver. Jag tänker att så länge man har den dialogen med sin familj så blir allting mycket lättare. Jag blir jätteglad när Daniel mår bättre och vågar testa vegetariskt och kan prata med en psykolog och
ja, pre-psykologer nu.
Ja. Så där att alla kan förändra sitt liv.
Ja, det är väl det snyggaste man kan göra att det går och man ber om hjälp som man säger. Det är där det ligger oftast.
Ja.
Jag är en fiktiv psykolog också. Det kan jag rekommendera alla.
Han som sitter på högra axeln.
Ja.
Ja, jag brukar kalla han för Bob.
Ja, min heter Kim.
Nej, jag brukar, den Bob, den onda så att säga, det är beteende omedelbar belöning. Det är den som vill att jag ska direkt ha belöningen så att säga.
Ja.
Och den vill jag inte ha med att göra. Så att, ska du vinna Bob? Nej, jag vinner.
Ja, det är smart. Ja, min heter Kim eftersom det är könsneutralt. Så att, då kan jag säga att Kim har sagt att, och då vet ju inte jag en 100% om det, nu vet du ju då.
Underbart. Underbart att ha med er. Jättehärlig historia.
Det var en ära.
Det finns hopp. Och det är ju så här mycket stigma kring potens och det är ätstörning och det finns en lösning och så vidare. Just det här med viktminskning med läkemedel tycker jag ju är någonting som många borde få upp ögonen för att söka hjälp. Och då finns det ju bara att googla.
Absolut. Och skuld och skam är de absolut sämsta medicinerna. Om man ska göra någonting som inte är medicinskt så ska man tala om saker. För det finns ingenting som man inte kan tala om. Och det är ganska bra att veta att man är nästan aldrig ensam om någonting, utan alla har varit med om något liknande eller har en annan historia. Så att tala om det är en väldigt bra början. Och det gör jag ju med glädje nu, därför att jag känner att om jag berättar om mina tillkortakommande i livet, att jag inte har fått stånd eller att jag inte litar på min potens, så vet jag att det hjälper någon annan.
Mm. Mm. Och när man väl har sagt det en gång, det är som när jag och Mia, vi har ju berättat vår story då, att första gången jag sa hej, jag heter Christer, jag är alkoholist, då var det ju som en fördämning släppte, va? Ja. Att man bara kapitulerar och sa, men fan, det var ju inte så farligt.
Nej, alltså jag tyckte det var fruktansvärt. När jag sa första gången att jag hetsade, så sa jag det på en film, för jag tänkte att det var så pass viktigt. Och det tog emot som fan och säga det högt. Men det var inte så farligt, som du sa.
Det släpper sen, någonting.
Ja. Och jag är inte den enda, jag är långt ifrån den enda som gör det. Och nu pratar jag med män om hetsätning, ja. Vilket är fantastiskt. Därför att det gör att de pratar med män om hetsätning.
Ju mer öppnare vi, desto bättre mår vi. Pratar om hur vi mår.
Ja, då är synd att det skulle ta så förbannat lång tid.
Ja, alltså jag var ju 48 när min vändning kom och du var ju...
48.
48. Ja, du ser, det är någonting med 48 helt enkelt. Hur gammal var du, Mia?
40.
Ja, ser du, det är typiskt kvinnor, de är smartare.
Ja.
Det var det vi sa innan.
Ja, men det är där någonstans. Det vi har väl inte...
Lite tidigare ut.
Fast det är väl bra att det finns båda, tänker jag. Men, ja. Nej, men det är också en viktig insikt att vi som män per definition faktiskt är ju sämre på att söka vård och söka hjälp.
Så.
Och att tala om saker, även om det är generaliserat, men jag är något på spåret. Så.
Men man måste få generalisera, annars kan man aldrig, liksom, det finns alltid vissa generella, så där, sen är eller avvikelse finns ju alltid. Men vår erfarenhet talar ju om, och all forskning talar om, att män är lite sämre på att be om hjälp och vi ska vara starka. Ja. Klara oss själva och så vidare.
Men det kan vi ändra på.
Bullshit, säger jag.
Ja, faktiskt. Jag menar, om någon hade sagt till mig och Jane för 4 år sedan att vi skulle vara med i en podd som heter Hälsa för livet.
Ja. Tjena. Vet ni vad? Underbart att få ha er med.
Mm.
Vi tackar er jättemycket och vi kanske får tillfälle att återkomma. Och vi har lite trådar öppna kring andra gäster som du har tipsat om där, som kanske kan vara med på podden senare. Så, men just för idag så önskar vi er all lycka och så hörs vi.
Stort tack!
Tack! Ja, men det här har varit ett väldigt intressant samtal, tycker jag.
Ja, mycket, och jag hoppas verkligen att vi når fram med många med det här budskapet, tycker jag. Om fetmamedicinen, att det är någonting som är här för att stanna och det är en revolution och det är någonting väldigt positivt.
Mm.
Och inte det här snacket om att ja, är du tjock får du skylla dig själv, bara äta mindre och ta dig i kragen snacket.
Mm. Nej, precis. Det är det väl.
Utan det här är en sjukdom, obesitas, fetma är en sjukdom, precis som diabetes typ 2 är en sjukdom du medicineras emot.
Mm.
Det är ingenting konstigt med det. Det som det räddar liv, det är tyvärr det viktigaste budskapet. Och det som Daniel själv säger här i avsnittet är att det var ju bara en tidsfråga innan han hade fått diabetes typ 2. Precis. Han var ju på väg där. Nu fick han medicinerna som gjorde att han inte hamnade i det riket.
Mm.
Så att vi måste börja öppna våra ögon inför möjligheterna istället för att döma folk för att det är bara att skärpa sig. Det är ingen hållbart, att ta medicin är ingen hållbar livsstil. Men jag tycker det går framgång rätt bra i det här. Sen är det inte bara det vi pratar om, det är ju det med mycket med stigmatisering kring män och hetsätningen sådär, och även testosteronet som är också lite skämmigt och sådär. Många okunskap många har kring det. Hur kan man få lösning på det då?
Precis, det vart. Och Jane så flera så fint hur hon har varit med i hela händelsen här. Hur det har påverkat hennes liv också. Så att hon berättar väldigt ingående på det.
Jag tänker också det här att vi tänker att den som har något slags problem och de som är i närheten kommer ju alltid också drabbas på något vis.
Mm.
Det är ju ett slags medberoende som vi ofta pratar om. Om man har en ätstörning till exempel som ätning så att säga, så är det så att andra också i närheten drabbas av det då. Men de har ju ett fantastiskt bra liksom, samtal med varandra och kommit in i himlen. Det är så underbart att höra och se, tycker jag. Vi såg ju dem också, för vi har ju faktiskt Zoom när vi spelar in.
Precis.
Ja. Se deras glädje. Nej, men så tänkte jag ju på det som jag hade liksom en klient på häktet som satt där, en man som hade gjort en gastric bypass, en fetma operation då. Och han hade ju gått ner en massa kilo i vikt. Och det här med medberoende och hur, när det blir en stor förändring, så kan det ju också bli som så att den som är medberoende tycker att vad fan, jag vet ju liksom när han var i sitt beroende så visste jag ju liksom hur livet såg ut. Men när han ändrade sitt liv så blev ju hennes liv också ändrat. Mm. Och det var vad som hände med den här klienten. Och det var ju att när han satt i soffan och kollade Netflix och käkade chips hela dagarna och gjorde inte ett handtag. Men så gjorde han en gastric bypass och fick massa energi, vi litade på massa aktiviteter. Och det ledde till att de två, vem är du liksom? Jag är van att du sitter i soffan. Så det blir ju konflikter där.
Mm. Ja, men precis.
För det är också det här att man båda är med på det. Och det var det som var så fint, tycker jag, med Daniel och Jane. Mm. Att de samarbetade kring det här.
Ja, precis.
Att man måste få med sig sin omgivning i sin förändring.
Mm.
Det är så otroligt viktigt med den här stöttningen och förståelsen från andra också, och få den förståelsen och stöttningen, och även att den som är lider i närheten också får hjälp.
Precis.
Det är ett komplext problem, men det var väldigt skönt att se att de liksom har löst det så bra som de har gjort.
De har löst det jättebra. Nu pratar de ju med varandra, nu hade de ju öppna samtal och så att
ja, det, man blir verkligen varm i hjärtat så när man ser det. Så.
Mm. Ja.
Nåväl, mycket härligt avsnitt igen.
Så. Igen.
Och det beror ju på våra gäster och lite grann oss då.
Lite. Lite.
Men, då tackar vi för oss helt enkelt och hoppas ni fortsätter lyssna på oss.
Lyssna. Mm.